Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.
Det är fantastiskt liksom att vara hemma igen och det känns lite speciellt att spela här.
Att man har hoppats hela tiden och trott på det liksom, men nu när man står här så är det så jäkla ovänt.
Jag tycker inte vi har spelat speciellt bra i alla matcher fast vi har vunnit dem, men vi har vunnit dem och det går ut på.
Hej och välkomna till det femte avsnittet av Sydsvenskans Redhawks-podd med mig Mattias Nilsson och Kent Leon Jönsson. Idag har vi en gäst och det är Malmö Redhawks vd och sportchef Patrik Sylvegård. Varmt välkommen.
Tack så hemskt mycket.
Hur är läget?
Jo, men det är ganska bra tycker jag. Det närmar sig jul och skönt med lite ledighet och få äta lite julmat. Så att, och sen har vi ju två vinster här på slutet som underlättar mitt jobb och mitt mående lite grann.
Ta den viktigaste frågan först. Vad är dina favoriter på julbordet?
Ja, julskinkan är väl en av favoriterna. Sen brukar jag faktiskt dopp i grytan. Det är en sån tradition uppifrån. Och sen gillar jag faktiskt någon snaps också. Så att den hör till. Och sillen. Ja, men jag är allätare. Så att ja, helheten är det bästa.
Men förra året hade du väl ett gäng nordamerikaner på plats vid julbordet?
Ja, vi får se lite hur det blir i år om hur län ska göra. Men förra året hade jag Johnson och Veleno hemma hos mig och fick käka lite. Det var väl en upplevelse för dem. Det var väl nytt för dem.
Precis, och efter det så åkte Johnson hem.
Ja, inte riktigt, men inte så långt därifrån. Nej, så är det.
Men du pratar om två vinster. Har du vänt nu? Har ni vind i seglen känns det som? Eller?
Det är ju jättesvårt att säga. Men det är klart att vi har haft en början. Jag tyckte vi började bra i hösten. Liksom känslan var bra. Jag tyckte inte vi fick med de vinsterna vi skulle. Men jag tyckte vi spelade bra. Men nu på slutet har vi ju faktiskt inte ens spelat bra. Jag tycker de sista två matcherna och vill ändra lite fokus på hur inställningen också försvarsspelet och fått med sig två vinster. Vi ska inte dra för stora slutsatser på det. Det är ett långt jobb kvar, men jag tror ändå inför den här ledigheten vi har fått så var det nog ganska skönt för både spelare och ledare att få med sig två vinster.
Har ni skruvat lite på roll för den i båset mellan tränarna?
Nej, men kollar styr ju forwards och Per styr ju backar. Och sen är väl i slutändan är det ju Fagervall som bestämmer om det blir någonting vecka som ska in. Men generellt så ska ju kollar ta in forwards och styr backarna. Mm. Och sen har ju Fagervall ett överhuvud om man säger och titta på och försöker ändra det. Så att jag tror inte det är väl det som har varit. Sen vet inte jag om du har sett någonting som inte jag har sett, men ja.
Nej, jag har inte sett något som inte du ser.
Nej.
Jag lovar. Om vi nu går tillbaka, alla känner inte till det kanske som hockeyspelare. Men du kom ändå till Malmö ett år före satsningen. Du kom 87 va? Var du typ 21? Stämmer. Och du öste in mål, alltså jag kan bara läsa upp här 27, 32, 41, nej det är ingen telefonnummer, det är din mål för de tre första säsongerna. I division 1, som man ju vet att division 1 på den tiden, alltså andra ligan, bestod av 40 lag, så den var ju mellantiden kanske mellan allsvenskan och division 1-toppen idag.
Så kan det nog vara.
Men det gick ju jättebra för det där i början.
Nej, men jag var ju i Örebro också, jag var Lennart Kjellén tränare och sen frågan om jag var sugen att komma följa med ner till Malmö och så tänkte jag, jag åker ner och tittar och sen kom jag ner till Malmö och skrev på direkt och det kändes helt rätt och ja, det var väl ingen som visste att jag skulle gå igenom den här resan med den här klubben. Mm. Men jag är oerhört tacksam och glad att få haft den möjligheten att spela den här klubben och bo i den här staden som har blivit mitt hem. Så att jätteglad.
Hur mycket av din Örebro-dialekt finns kvar tycker du?
Ja, det kan inte jag svara på, men jag tror folk hör att jag är från Örebro. Ändå har jag liksom bott nästan hela mitt vuxna liv i Malmö, men dialekten släpper jag tydligen inte. Så att det är ingenting jag tänker på eller jobbar på, det kommer där det kommer liksom, så att så är det.
Men när exempelvis Peter Andersson var här som tränare och ni och som också från Örebro, blev det mer Örebro dialekt, kände ni att det...
Jag vet inte faktiskt. Jag tror att när jag pratar med kompisar från Örebro så hör jag, tycker jag att de gnäller lite mer än vad jag gör. Men ja, den finns där och ja, det är väl ganska skönt att man inte ändrar dialekt.
Men hur bra var du som hockeyspelare?
Jag var väl ganska okej. Okay. Det var väl ingen... om man tittar på när vi vann SM-guld och så hade jag en roll i laget. Jag var ganska fysiskt stark och vältränad och jobbade hårt. Jag tror jag var en bra lagspelare. Och sen kunde jag ju skjuta och göra mål ändå. Även om jag inte vräkte in mål i SHL. Men relaterat till det jag fick spela så gjorde jag ju ganska mycket mål ändå. Så att, ja, jag var nog en okej okay spelare.
Vilken spelare är du mest lik i dagens Malmö Redhawks då?
Oj, det är jättesvårt att säga. Blandning kanske mellan Emil och Kalle Persson någonstans där. Ganska, ja, jättesvårt att säga där riktigt vem som är. Det finns ingen som jag, men nej.
Precis, nej, det känns som att Kalle Persson kanske är lite mer teknisk och Emil kanske lite mer fysisk.
Ja, men jag hade ganska bra teknik ändå och sen blev det nog på slutet på min karriär att jag fick mer en roll då. Men ja, jag tror ändå att jag är nog inte lika fysiskt stark som Emil var ändå, men någonstans däremellan. Ganska bra på skridskorna var jag faktiskt.
Men har ni bättre skott än båda?
Ja, men det tror jag. Det tror jag faktiskt.
Men om man nu hoppar lite bakåt i tiden eller framåt, ska vi kanske säga det. Till 2012 blev du både sportchef och vd och har varit så sedan dess. Vad är du mest stolt över?
Nej, men alltså, stolt är jag väl att jag tror ändå att vi har fått en stabilitet i klubben. Det tror jag är det är liksom det jag tycker jag lyckas bäst med. Vi har gått upp, vi har blivit etablerade i SHL, vi har fått en ekonomi i balans. Vi ska inte glömma liksom att jag började med 30 minus och egentligen klubben var i konkurs. Idag har vi faktiskt en stabilitet. Jag säger inte att det är walk in the park. Vi har fortfarande utmaningar som alla idrottsklubbar har. Det kanske MFF som inte sitter i det dilemmat. Men vi har byggt upp en bra stabilitet. Vi har en bra ungdomsverksamhet. Så att det är väl det som jag känner att det är väl det som jag har lämnat efter mig om jag säger det i dagsläget. Då. Sen är det klart att jag skulle vilja att vi lyfter lite sportsligt i A-laget. Vi har gått till slutspel varje år i SHL. Vi har gått spelat så att och haft en ganska tunn ekonomi och kanske en av de lägsta budgeterna. I år har vi ju faktiskt höjt budgeten lite så att vi får ju se när vi summerar den här säsongen. Men generellt så tror jag vi har städat bort en jättemycket ekonomi och fått en stabilitet i klubben. Det är väl det. Svar på din fråga.
Vi sitter ju på två poster, både sportchef och vd. Mm. Vad är liksom fördelen med att göra det?
Jag tror att vi har ju byggt vår organisation nu. Nu har outsourcat vår försäljning. Så egentligen det jag har ansvarig på kontoret som vd. Det är väl hela personalansvaret. Men jag jobbar ju mycket med Katrin, vår ekonomichef. Då, som gör ett jättejobb. Då. Så att det mesta av min tid går ju till det sportsliga ändå. Det gör det faktiskt. Andra delen har vi liksom lyckats så. Byggt upp en organisation och har en bra medarbetare som jag låter växa i organisationen som sköter det. Så att, ja, det är väl så.
Hur många timmar i veckan lägger du ner på det sportsliga då?
Det är jättesvårt att säga, men jag jobbar kanske 14 timmar om dagen. Det är liksom, telefon går ju dygnet runt i stort sett och det är alltid något. Så att, men, alltså, det här blir en livsstil på något sätt. Det är inte ett arbete, det är... Det blir mer det. Men viktigt också att försöka hitta en balans så man hittar de här dagarna man kan koppla av också. För speciellt när det blir lite jobbigare som det blir i år när förväntningarna är högre och vi inte får de här framgångarna som vi hade hoppats. Då, då blir det lite jobbigare. Då sover man lite sämre, man funderar mer och det är en jävla påtryckning utifrån. Så att, då gäller det också att jag ska ta det och försöka få ett lugn ner i organisationen.
Hur gör du för att koppla bort det då?
Ja, när jag kan spela golf så spelar jag golf och just nu försöker jag gå ut och gå lite med hunden och träna. Jag tycker om att träna, det tycker jag är viktigt. Jag är på gymmet, försöker vara där mellan 6 och 7 varje morgon och kör så att jag får hålla mig hyfsat fräsch. Det tror jag är viktigt för att orka.
Finns det någon nackdel med den här dubbelrollen?
Jag tror att, ja det kan det säkert finnas, men som vi har byggt vår organisation så tror jag ändå att det är ganska bra. För att vd-rollen är inte så mycket jobb just idag. Jag har svårt att se att vi skulle ta in en vd som bara skötte det jag gör idag som vd och driva det så mycket hårdare. Då skulle vi ju, Marcus Larsson är kommersiell chef, det är ju liksom där allting ligger egentligen. Försäljning, allting det här. Det enda som utanför är ju lite ekonomi och lite ungdomsverksamhet. Då. Och det är klart att men sen samtidigt har jag en ordförande också, Mats Larsson, som gör ett jättebra jobb och en bra bollplank och är ganska aktiv också. Som också avlastar mig. Sen har vi Tom Kellheim på föreningen. Då, så vi är en organisation där. Så att jag tycker att det, i dagsläget har jag svårt att se det. Sen har jag ju på den sportsliga biten har jag ju Hadelöv som är en stor del i och min assisterande sportchef om man säger som jobbar i det tysta och gör analyser och coachar tränarna på ett jättebra sätt. Så att jag tycker vi har en bra organisation. Det är lätt att allting pekar på mig men vi har många som gör ett jättejobb runt omkring.
Men om bolagsstyrelsen har bestämt att nu ska vi in en annan vd och du ska bara vara sportchef, hade du varit intresserad av att vara kvar då?
Ja, det hade jag varit. Det hade jag varit. Så att, självklart. Det hade jag varit.
Men om man nu tittar på, liksom, nu är vi i mitten av december. Ni ligger precis ovanför kvalstrecket. Visserligen om 2 raka förluster. Hade du kunnat föreställa dig detta när säsongen börjar?
Nej. Det hade man inte.
Nej.
Så är det faktiskt.
Hur gick dina tankar då?
Nej, men någonstans så blir det ju när vi börjar, om man tittar på hur vi börjar, vi förlorar fast vi skulle vinna. Vi spelar faktiskt jättebra och styrde i stort sett alla matcher och inte vann.
Men ni vann väl 4 och 6-14?
Ja, och sen tycker jag fortfarande vi tar Frölunda borta, vi liksom dominerar en totalt, vi förlorar med 1-0 och det är klart att känslan blir ju till slut att jag tror lite så här att vi har varit lite så här, det här kommer lösa sig, vi är så pass bra. Alla siffror tyder på att vi kommer bli ett topplag. Alla lag vi mötte bara, wow vad bra ni är, men vi vinner inte. Och till slut så smög det in sig gruppen och till slut så börjar vi liksom inte vinna. Och då börjar vi göra saker som vi inte kommer överens om. En välmening från många av våra bättre spelare och börja jobba lite hårdare och göra saker som de inte ska göra. Och sen börjar det sakta men säkert gå åt fel håll. Och det är väl kanske det vi har pratat om sista tiden, att dra lite handbromsen. Nu går vi tillbaka och gör det vi ska och så får vi se.
Man är inte någon slags övertro på materialet. Ni skulle kunna spela en offensiv hockey. Det känns som SHL handlar mycket om att vänta ut motståndarnas misstag.
Ja men så är det Kent, det är helt rätt. Vi har ett material tycker jag som ska kunna spela och föra matcherna på ett annat sätt än vad vi brukar göra. Men samtidigt så börjar allting i försvarsspelet, det är helt rätt. Så att, och det är väl lite det vi har jobbat på och inriktat oss på den sista tiden, att försvarsspelet är A och O.
Men det känns också som att det har varit en diskussion också om att det har varit en annan hierarki i omklädningsrummet och allt det här. Har det stats nu? Drar alla åt samma håll?
Men jag tror att så här, att det kommer alltid vara en hierarki i ett omklädningsrum när du har några starka personer. Det är jättesvårt för mig att säga om alla älskar varandra. Det tror jag faktiskt inte det är. Men det, på något sätt så tror jag det är viktigt att man respekterar varandra. Och där har vi nog haft lite att göra och det jobbar vi på och det har blivit bättre tror jag. Mycket, mycket bättre. Så att det är en utmaning. Och sen tror jag en utmaning när det kommer in några spelare under säsongen här. Vi får in Händemark, vi får in Magnus. jättelätt att säga efteråt, skulle vi verkligen ha gjort så? Ja, det skulle vi. Två killar som har en stor anknytning till Malmö som hör av sig och vill inget heller än att komma till oss. Och då känns det naturligt. Jag tror inte någon sportchef i Sverige att tacka nej till de två spelarna som har ingen anknytning till den klubben.
Så att, nej, det är ju svårt att tacka nej till dem. Det håller jag med.
Så att, men det tar lite tid och det är några som har haft en plats som hamnar lite utanför och det blir en hierarkiförändring i klubben som, eller i laget då, som tar lite tid, helt klart.
Men det har ju kommit in några spelare, men finns det någon spelartyp som du saknar liksom, som du hade velat få in nu?
Nej, men om vi tittar på vårt lag nu när Anton försvinner också, det är väl kanske en back då. Som,
alltså Anton försvinner till JVM?
Ja, Anton försvinner ju till JVM här nu och har matcher här, eller ganska många matcher. Men har vi alla sju friska så klarar vi oss. Men är det någon, om jag skulle ha en önskan, så är det väl att få in en bra back.
Kommer ni ta in en back här nu på kort tid? Eller?
Nej, vi har försökt och tittat och lånat lite backar då. Men vi har fått nej, så att vi sa det. Vi kör på det här och så får vi ta upp någon junior om det så behövs. Så att det...
Precis, och sen kommer det till OS i... Jag tror danska landslaget samlas den sista januari, så var det typ drygt två veckor i februari. Men där har det väl inga matcher egentligen?
Nej, vi har flyttat. Rugglematchen är 17, andra håller vi på att titta på datum. Ja. Då. Den 19 har vi sagt att vi spelar Färjestad borta, då tror vi att danskarna är hemma. Skulle det vara så att de inte är det, då får vi spela där.
Sen precis, du menar om de går till OS-finalen, ja, så att det är mindre troligt kanske.
Ja, men ja, det tror jag inte de gör.
När vi pratar om spelare så är ju den självklara frågan, vad hände egentligen med Jadon DeChino som bara fick 10 matcher?
Ja, det är en bra fråga, men vi kände väl, och tränarna kände väl att han inte bidrog med det vi hade förväntat oss. Och ja, det finns två sidor på det här myntet, och då tog vi det här beslutet att då är det bättre att vi spelar. Speciellt när vi fick in Händemark och Magnus då, så kände vi att det här funkar inte riktigt, så att det var bättre att avsluta det äktenskapet. Och sen tog det lite tid av olika anledningar, och jag tror inte han var speciellt glad på oss, och så kan det vara ibland, men nu är det löst.
Det är ju lätt att vara efterklok, men är det en felrekrytering från början?
Ja, men det är ju lätt att säga, men det är klart att det är, som facit är, så var det ju en helt fel rekrytering. Så att det får vi ta på oss, det är inget snack om det. Men samtidigt så, när vi satt där, vi fick bra reklamationer från han, och han gjorde ändå över 30 poäng förra året och var en ledande spelare i Brynäs. Men vi letade en högerskytt där, men ja, det blev inte som vi hade förväntat oss för det.
Men fortfarande är just det här, för ni var väldigt tydliga med att ni skulle ha in högerskytt i lagbygget, och det saknar ni alltså ytterligare en, och det saknar vi fortfarande, här spetshögerskytten så att säga.
Nej, men det är ju, sen samtidigt är det ju så här, vi tittar ju innan säsongen, vi tittar lite på Lash, nu fick vi inte han, men det kanske är en enda riktiga så här, det finns ju några av de här spetsiga, men samtidigt när vi har tagit in då de spelarna vi har gjort, så finns det ju en ekonomisk situation också, att när vi tog in Kalle här, och Kalle, vi hade några spelare faktiskt på gång, vi hade Pontus Åberg, vi hade några av de här som var jätteintresserade att komma, men de valde ju att spela NHL. Nu är han på väg hemåt igen då, jag vet inte om han är klar för Timrå än, men
eller på gång kanske, ja, precis.
Jo, ja. Så att sen finns det ju ingen garanti. Jag menar, vi tittar ju på han Rett i Timrå förra året och fick inga bra referenser på honom alls. Och nu har ju han överröst poäng i Timrå, så det är ju... Det där är ju...
Precis. Och jag vet att ni var lite hade koll på Cameron Brace som spelar i Danmark för sång, som gör det bra och spelar nu. Och han har ju kostat hälften av Jadon.
Ja, nej, men så är det. Med facit i hand så är det helt rätt. Så är det.
Man ska inte gråta över spillmjölk, eller?
Nej, men man lär sig ju vissa saker varje gång när man gör såna här värvningar. Men samtidigt, det är som jag brukar prata med NHL-scouterna. De värvar 25 spelare, det är en som blir bra. Så är han. Så att det är ju så här det blir. Det är ju jättesvårt att säga. De kanske hade gjort succé i Oskarshamn eller i Växjö eller någonting. Det här är ju jättesvårt.
Precis, det är ju många detaljer.
Men samtidigt är det så att vi tittar och vi scoutar, och vi är 7-8 stycken som tittar tillsammans och kommer fram till ett beslut. Och sen tyvärr, ibland blir det fel och ibland är det inte bara vårt fel, ibland är det spelarens fel också att det funkar inte, men ja.
Men om vi återgår till Fagervall, ni förlänger kontraktet med honom den 10 november trots att ni går kräftgång redan då. Jag vet att planen var för länge, men varför inte vänta ytterligare för att se hur, vilket håll säsongen tar?
Ja, det är ju också lätt att säga, men någonstans så pratar vi med spelarna och de andra tränarna och de känner väl också att Fagervall inte är problemet. De och vi trodde väl också att det skulle bli ett lugn i hela gruppen att göra det här. Och det är klart, med facit i hand så kanske vi skulle vänta lite. Men jag känner ändå att Fagervall och grupp, de tränarna gör ett bra jobb. Det finns ett lugn där också. Sen finns det att skruva på där också. Jag tycker att förra året när Kolla kom in så tog han ett jätteansvar och vände den här skutan. Och det är en intern diskussion, de får sköta det nere vem som ska göra vad. Men det är tre kompetenta tränare och Fagervall står tycker jag för ett lugn också som jag tror vi behöver. Så att, därför gjorde vi det här och vi var enade, både ledande spelarna och styrelsen över.
Men förra säsongen så tog det ju ett halvår innan det blev ordning på spelet. Mm. Och så är det väl nästan i år också. Vad är liksom orsaken till det?
Ja, men jag tror att i år tycker jag vi börjar på ett helt annat sätt än vad vi gjorde förra året. Men det var lite som Kent sa förut. Det kanske är så att vi spelar en helt annan hockey i år. Förra åren har vi ju levt mycket på strukturen, att vi har varit jäkligt defensivt inriktade. I år tycker vi att vi hade ett annat lag och ville spela mer hockey. Och i början vann vi ju mycket på det. Men sen fick vi inte utdelning på det. Vi vann skotten, vi vann allting. Men slarvade lite i det defensiva. Och nu har vi kanske gått tillbaka mer till att titta på det defensiva och ser att det är egentligen det som kommer göra så att vi vinner. Och det är egentligen alla klubbar, lag som får framgångar. Det är ju faktiskt defensiven det viktigaste. Sen ett bra powerplay, ett bra boxplay. Nu har vi ju haft ett bra boxplay och powerplay har ju varit så där sista tiden. Nu har ju nästan taktat lite på hur vi har spelat. Så där behöver vi ju upp.
Mm. Vi har varit inne på det tidigare i det här samtalet. Men Fagervall har ju sagt att den är bra på att bygga grupper. Men ni har ändå haft lite problem i hierarkin och sånt i laget. Och det har spretat att alla håller kanter. Men det finns ju ändå en risk om man tänker så här nu, om ni förlänger på honom ett år. Hur gör ni nästa höst då? Tänker de väl likadant då?
Nej, men alltså det är väl inte det finns för klubbar som har tagit bort sin tränare. Det är ju, jag menar, vi får väl, även om vi har förlängt med en, så är det väl inte säkert att någon av oss sitter säkert för det. Det är ju faktiskt så. Jag menar, vi lever ju i en resultatbransch och skulle inte det här funka så får vi ta den diskussionen då. Men jag har så svårt att se att vi bara ska kasta bort tränare. Sen måste man också titta, vad finns det istället? Vad är det som kan finnas som kan hjälpa oss mer? 99% av alla som byter tränare får ju ingen effekt av det. Det är ju, Brynäs fick lite effekt förra året. Om det berodde på tränarbytet eller inte, det kan jag inte svara på. Men det är en sak om spelarna kommer till mig och säger så här, Patrik, det här funkar inte. Det går inte. Men när spelarna känner att det inte är där, det ligger på vårt ansvar mer än tränarna, då är det. Men samtidigt är det ju så att
vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Det är alltid så här, och Jocke och jag har diskuterat det många gånger, att det är ändå han i slutändan som är slutligt ansvarig för resultaten. Och det är klart, går inte de iväg så är han medveten om att det finns en chans. Men jag kommer att strida så länge jag bara kan för att hålla ett lugn så länge det funkar.
Men det har ju varit en av dina styrkor kan jag tycka under din sportchefstid, att du har försökt hålla en röd tråd. Men det finns ju alltid en smärtgräns i form av många förluster och dåliga tabellplaceringar. Var någonstans står den smärtgränsen?
Jag har inte ens tänkt på det, men det är klart att det gör det, Kent. Det är helt rätt. Någonstans så har vi också ett ansvar. Men ja, än så länge så länge jag tycker att de jobbar och gör rätt saker och det finns ett sätt där nere som jag tror att energin finns. Om inte energin finns hos tränarna, då är vi illa på det. Men det tycker jag att det finns. Det är en sak om Jocke i det här fallet skulle säga, fan, jag har inte mer att ge. Då tror jag det är dags. Men det känner jag inte. Och det säger den dialogen, och så pass ärlig är Jocke. Och det högaktiga är han, att han känner liksom, nu jäklar kör vi.
Hur tätt kontakt har du liksom med de ledande spelarna? Jag tänker Carl Söderberg som är lagkapten och så här.
Nej, pratar med dem dagligen. Liksom kanske inte om de här sakerna. Men om de mår bra och skojar med dem och försöker. Jag pratar inte så mycket hockey med spelarna där nere. När jag är där nere försöker jag bara snacka lite skit och bygga upp. Speciellt när det var lite tuffare, bygga upp glädjen och liksom tro på det här. Vi tror på er. Lugn, det kommer. Jobba hårt och göra det ni ska. Så att komma in efteråt. Jag menar, jag får ju 100 sms när vi förlorar. Nu måste du sätta ner foten. Jag menar, jag har själv spelat. De gör så gott de kan. Jag tror inte att gå ner och idiotförklara dem efter en match. Det tror jag inte på.
Du var inne på smsen. Hur hårt har pressen varit på dig från supportrar och även från sponsorer som har gått in med en hel del pengar?
Inte så farligt ändå. Nu är jag ganska luttrad och jag läser inte så mycket och har inga sociala medel. Så att det finns väl andra i vår organisation som tar det hårdare än vad jag gör. Så kan man säga.
Vem då?
Nej, men jag tror att det är påtryckningar från styrelsen och hela vägen. Och det är liksom, vi måste göra något. Jo, men vi måste också göra rätt saker. Det är klart att jag fattar att det blir en påtryckningar från många. Men samtidigt så, de är inte i våran verksamhet. De vet inte hur det funkar. Det är jättelätt. Och jag skulle också sitta på läktaren och säga, ja, nu. Och sen står tränarna och inte gör någonting, tycker de. Och så, vi måste sparka tränaren. Och det är ju något. Det är alltid hans fel. Det är ju så. Och därför tycker jag att det var så underbart förra året när vi vände det här och visade att de hade fel. Men vi ska göra det i år också.
Samtidigt är du högsta tjänsteman och ytterst ansvarig.
Ja, men så är det. Och det är ju Jocke fullt medveten om. Och jag också. Så att jag menar, någonstans så, som Kent sa inne. För det finns ju en smärtgräns någonstans. Så är det.
Hur mycket inflytande har sponsorerna som har gått in med mycket pengar?
Nej, inte någonting egentligen. Sportsligt så har de ingenting. Jag menar, de har ju åsikter. Ja, det förstår jag. Men många av de större faktiskt tror på det här. Och, ja, de har faktiskt varit lugna och det är högaktiga de. Det gör vårt jobb mycket lättare också.
Låt säga att ni klarar undan kval, för det måste vara det primära just nu. Och ni kommer som förra året då, ni tar det. En av de sista slutspelsplatserna som ni åker ut där. Låt säga att ni kommer nia. Blir det svårare inför nästa säsong då att attrahera de här sponsorerna då när de har gått in med mycket? För det är ändå höjt från 39 till typ 48 miljoner i sportbudget. Mm.
Nej, men det är klart att nu har vi ju många av de större som vi har skrivit lite längre avtal på. Och vi har ju sagt en vision till 2025. Mm. Sen är det ju lätt så här att det är ju... Vi bygger inte det här på ett år heller. Liksom. Vi har ju successivt försökt skjuta fram våra positioner. Vi har gått slutspel varje år. Någonstans så känner jag så här att det är klart i år än så länge en besvikelse. Mm. Det är ingen snacka om. Men jag tror också att vi som klubb måste också lära oss och ha ett lite bättre lag. Det känns liksom som att vi har fuskat lite. Spelarna har känt att vi är bättre. Vi behöver inte göra de här sakerna som vi brukar göra. Jag tror det tar lite tid också. Och vi får vi se med sponsorerna. Men samtidigt så känns det ändå positivt där ute med dem. De tror på oss. Så att vi får se hur länge det håller.
Mm. För nu, man kan väl säga att ni har väl överpresterat tidigare under Anderssons tid en del av de säsongerna ni gick till semifinal. Och man kan väl säga att hittills har ni underpresterat den här säsongen.
Mm. Ja, men så är det. Så är det. Om man relaterar till vad vi har för lag. Och sen är det väl lite så här, jag menar, tittar vi på HV förra året och åker ut med kanske SHLs högsta budget förra året. Så det är ingen garanti.
Nej.
Men det ökar. Jag tycker ändå att vi har en bra mix i vårt lag. Och jag är helt säker på att börja det släppa. Sen tycker jag också att vi har haft lite otur. Jag ska inte säga att det låter som jag försöker hitta några bortförklaringar. Men vi har haft många matcher där det inte riktigt har studsat vår väg. Och jag hoppas att det blir lite karma här efter.
Men ni pratar ju mycket om underliggande statistik. Men hårt är ju en sport där det är oerhört små marginaler. Spelar betalt underlag och går väldigt snabbt. Man har underliggande statistik. Att spelar man baseball är ju ett perfekt instrument. Men det känns ju ändå inte. Ni har ju inte de här kanske. Om även om vi skapar 15, vad brukar man säga, röda chanser eller alltså chanser som är väldigt fina kanske i match, så har ni kanske inte de här riktiga målgörarna i laget.
Nej, men så är det ju. Men samtidigt tycker jag att vi har många som kan göra mellan 15 och, eller 10 och 20 mål. Vi har några stycken som har potential att göra det. Vi har ingen Tembellini som stänker in allting. Som Rögle har exempelvis. Det är helt rätt. Men jag tycker att det finns potential av några stycken att göra det. Men samtidigt känns det väl lite signitivt i år att än så länge så studsar inte riktigt rätt för någon. Men ja, vi får väl summera det här om ett par månader.
Mm. Men du är ju ändå en känslomänniska här. Liksom. Jag vet att du reagerar när du sitter på läktaren. Hur frustrerad blir du då?
Nej, men det är klart att det funnits en frustration och en tyngd och skäms. Jag känner mig skamsen. Jag vill helst inte träffa folk för jag tar mycket på mig. Det är mitt ansvar i slutändan. Är det ju, jag säger inte att det är mitt lag, men jag har ju den känslan att det är, med alla de här timmarna man lägger ner så har jag ett jätteansvar. Och när vi inte får de här framgångarna eller när det blir så här med förväntan så det är klart att jag känner jag känner inte en ilska mot laget, det gör jag faktiskt inte, men jag känner en tomhet och en besvikelse på något sätt över allting, att vi inte kan få det att lyfta, för jag tycker vi har alla resurser med allt från Freddy och allting runt om för att göra det. Och sen blir det en enorm så här, fundering, liksom, vad är det som inte stämmer? Och man letar och letar och letar. Och jag har pratat och vi pratar och pratar och tittar på matcher och ser vad är det som inte klickar? Varför får vi inte spelarna att bli bättre för? Liksom? Och det kan ju vara många orsaker och vi har ju nu tagit in en mental coach också då, som börjar titta på sådana saker också. Vad är det som vi ska jobba med och försöka hjälpa både tränarna och spelarna för att ta nästa kliv. För han tycker ju att det finns saker vi kan göra och han började den processen förra veckan och fortsätter den här veckan.
Så precis, vi har skrivit om lite på tidigare, men vem är det?
Maxi Tropé är en kille som har jobbat mycket stora bolag. Han har varit FC Rosengård och han har varit norska skidlandslag. Han jobbar lite så att han känns... Vi har haft lite med att göra tidigare och var inne och några i vår styrelse jobbar med i sina bolag. Då, så att han känns på.
Men varför tog ni bort... Varför, Anders Werber var ju... Vad ska man säga? Mental lagcoach förra säsongen. Men varför ersattes inte han av...
Nej, det var det performance teamet med Freddy och alla de här killarna runt om tyckte
alltså Fredrik Sjögren,
vi har byggt ett lite performance team som bygger det med läkare, mentala coacher. Vi hade lite sömnkille, Patrik Odeling var inne och gjorde ett jättebra jobb förra året. Vi tyckte att det blev lite rörigt och många av våra killar har egna mentala coacher och vissa vill inte ha Andy för att de jobbar med någon annan och så. Och sen trodde vi väl att vi skulle klara det här med processen själva. Men vi har inte fått ihop det. Så därför tror jag vi behöver ha det framöver också. Någon som hjälper oss. Så att med facit i hand så skulle nog det vara en punkt som vi måste jobba med framöver.
Så han går in här på konsultbasis då? Eller
vad? Ja, men han går in här och tar timmar här. Så får vi se här. Både han och vi ska ju känna att det känns rätt. För att någonstans så måste ju kännas rätt för båda parter. Men han har pratat med alla våra tränare en halvtimme. Och materialer och allting. Och sen har han 7 spelare nu 2 dagar. Han tog ut 7 spelare som han ville prata om. Så kommer han komma med en analys och se vad han tycker vi behöver titta på och förbättra för att få det här att flyga.
Intressant. Ska vi klargöra Andreas Hadelövs roll också? Han är också inne på konsultbasis. Eller vad?
Ja, nej, men Andreas är en halvtidstjänst då, sen, så, som konsult. Och han är analytiker och tittar på siffror och hjälper tränarna och tittar. Han är ett jättebra hockeyöga och hjälper mig och hjälper tränarna på vad vi gör och vad han tycker vi ska göra för att vinna.
För han var väl en av dem som när han var inne som andra tränare åt Björn Hellqvist, som man kan säga förändrade kulturen när det gäller träning och klubben kan man säga, och var väldigt noggrann med försvarsspelet. Han måste vara väldigt frustrerad när han ser det här liksom, när ni har haft lite Villa Västern bakåt.
Ja, nej, men Hadelöv är hetare än vad jag är uppe i vår loge när vi tittar, men samtidigt så är han också en jäkligt lugn person. När jag känner mig tom och ledsen och besviken, så är han den som peppar mig. Så att han har varit en stort bidragande orsak till att jag orkar också på något sätt. För att han är lite analytisk också och tittar. Han är inte lika känslostyrd kanske som jag är på vissa saker. Sen kan han vara tokig också på matcherna. Men han är ganska konkret och säger det här. Vi jobbar inte tillräckligt mycket, vi täcker inte tillräckligt mycket skott eller nu vad det kan vara.
Mm.
Och det har han ju en ganska klar analys till våra tränare.
Men han är ju gammal målvakt också, gammal målvaktstränare också. Vad tycker han om målvaktsspelet så här långt?
Vi pratar inte så mycket. Han är inte så intresserad av målvaktsspelet faktiskt. Han är inte det. Han är mer intresserad av
helheten.
Ja, precis. Han sa ju målvaktsspelet är... Nej, han är inte intresserad. Nej, men han tycker väl att Marmelin börjar jättebra. Ogge kom in och visade bra siffror sen. Vi har inte pratat så mycket om målvakterna faktiskt.
Vi var ju inne på det lite innan, men vilken målsättning är har Malmö Redhawks nu med tanke på att man ligger strax över kvalstrecket?
Nej, men det är väl att gå till, jag menar, nu får vi ju lite som Kent var inne på förut, jag menar, vi ska försöka att ta match för match nu, det är en sliten klyscha och försöka att arbeta oss framåt, men någonstans så först och främst klara oss från där nere och sen bara titta uppåt. Jag menar, jag tycker ändå att det finns potential i laget, så att vi ska försöka gå till en play-in och sen ta den vägen.
Det är ju ändå nästan halva säsongen kvar.
Jo, men så är det. Men samtidigt vet ni också, när man är där nere så är man lite skadeskjuten också. Men det gäller att, förhoppningsvis kan Maxi hjälpa oss också och få andra tankar på det här. För någonstans tycker jag nu senast mot Luleå gör vi en jättebra match. Men vi vinner till slut på straffar. En vanlig, hade vi haft 15 poäng till så har vi vunnit den med 4-1. Men nu är vi inte riktigt där. Så att, ja.
Hur mycket spelar det psykologiska in i hockey, du som själv har spelat också?
Nej, men jag tror att vinster, förluster föder förluster. Jag tror att det finns en osäkerhet och det ser jag ju typ på Kalle Söderberg också, att han tar ju åt sig också enormt mycket. Han kommer hem och vill bli liksom the good guy och hjälpa den här klubben till nästa nivå, och sen blir det inte riktigt så och då överarbetar han och han tar en jättestor ansvar och på ett bra sätt, men ibland kan det också bli negativt både för han och för klubben för att han vill så enormt väl. Så att det är klart att det mentala spelar en stor del i all idrott. Jag menar, det är därför jag tror att träna hjärnan och träna kroppen är nog 50-50.
Mm, men det känns väl som Carl Söderberg då hade startat ju väldigt, snittade in poäng i första halvan av de här 25 matcherna kan man säga som jag spelat runt. Och nu har ju både Söderberg och Lance Boma inte precis öst in poäng. Hur viktigt är det att få igång de här två? De måste vara extremt viktigt.
Ja, men det är det ju. Det ska ju vara våra ledande spelare och någonstans så... Problemet kanske är att Kalle då, Carl Söderberg, fokuserar sig på poängen, och då har vi försökt att prata med han. Skit i det kommer. Fokuserar på att göra rätt saker och vara en lagkapten, och det tycker jag han har fattat, för han har liksom också viljat göra poäng, och det är en sund inställning, men det är inte lätt att bara på beställning göra poäng. Och så vi åker och jagar, för många spelare åker och jagar poäng, utan vi spelar för att vinna. Sen kommer det där. Så att men självklart våran första femma måste ju, men samtidigt så är det ju både Lens och Kalle och Mackan till viss del och visar ju att de kan. De är ju fortfarande där uppe i toppennivå poängliga. Så att jag tror det finns att ta ut av, mer att ta ut där. Mm.
Men om man går in lite på det här att du är känslomedel. För det är ju också sportchef också. Du är pappa till Emil och Marcus. Som Marcus hade gjort jättebra slutspel och såg väldigt bra ut innan han blev skadad nu under hösten. Och Emil har ju haft det ganska trögt om man jämför med förra sångproduktionsmässigt. Hur jobbar det den situationen för dig som ska både vara pappa och sportchef i detta? Kan man skilja de här rollerna åt?
Ja, jag tror jag blir bättre på det. Jag har fått mina fiskar varma och våra tränare också. Mm. Att jag har, speciellt Emil, varit jävligt tuff mot han ibland. Och han har inte, han har nog haft det lite jobbigt i år också. Och tycker, ställer höga krav på sig själv. Och sen har inte produktionen kommit och hela laget går ner. Och det är klart, han känner också ett ansvar mot mig och liksom att han vet att jag brinner för det här och tar det ansvaret på sig också, att han vill hjälpa mig när det inte går bra. Så att ja, men vi har haft ett jättebra snack, Fagervall och jag kollar om det här och sagt att du måste hålla dig ifrån det där. Så att jag faktiskt lovar både mig själv och mina barn att inte prata så mycket hockey med dem. Det får tränarna göra.
Du sa i en intervju igen med mig inför säsongen att du nästan kunde bli liksom bannlyst från omklädningsrummet om du fortsatte i samma stil. Har du hållit det därifrån?
Ja, men jag försöker inte vara omklädningsrummet så mycket. Men, och inte blanda. Behandla Marcus och Emil i det här fallet som jag behandlar alla andra. Jag skäller inte på några andra spelare. Så därför ska jag inte skälla på dem.
Det låter sunt.
Men det, ibland går topplocket och jag kan vara irriterad på någonting. Och då får kanske Emil det. Fast det inte är hans fel. Men jag har blivit bättre. Jag jobbar på det.
Vad händer liksom låt säga efter Oskarshamns match när ni förlorar med stora siffror? Vad händer i din skalle då? Liksom? Vad känner du efter när du åker hem och kör hem mot villan?
Nej, men jag besviken, tom. Snurrar enormt mycket. Vad är det som inte stämmer? Det är liksom det. Men det är mer en tomhet tycker jag. Ja, det blir en tuff natt liksom på något sätt när man inte sover heller. Och sen när man vaknar på natten så är allting mörkt. Det är sällan. Sen när man vaknar på morgonen och har fått några timmar så börjar man ändå studsa upp. Det här ska bli liksom... Man är ju, funkar ju så som människa. Det är någon överlevnadsfunktion i en som nu jävlar ska vi köra.
Man får tränga och gå vidare.
Ja, förtränger tror jag inte, men någonstans så finns det ju, det som har ju varit, vi får ju titta framåt. Så, och det är ju en del av idrotten, vi kommer alltid vinna, vi kommer alltid förlora. Så att jag har ju varit med om det tidigare, jag menar vi mötte Vita Hästen det året vi går upp borta. Och då tänkte jag, jag har aldrig varit med om något så tafatt lag i hela mitt liv. Och sen så har vi ett bra snack och sen slår vi ju Karlskoga borta och vinner Mora hemma. Sen släpper ju allt. Plötsligt ser alla ut som en rund miljon. Och då ser vi lite där du var inne på förut. Det mentala. Det är inte frågan om att de blir bättre hockeyspelare på en vecka. Utan det är ju någonting som släpper. Den här 200 kilo på ryggen som vi såg det runt med. Den var borta. Så att då flög vi fram.
Mm.
Så att det är ju lite det här fascinerande med människor. Liksom det här hur vissa små grejer kan ändra ett helt lag.
Vilken känsla kommer du ha i april?
Jag hoppas att jag har en känsla av att det fick dem. Vi visste att vi var så här bra och ja, jag tror att vi kan gå långt. Det är min känsla fortfarande. Sen vet jag att det blir tufft, men känslan är att vi kan slå alla lag. Och det tror jag de andra lagen känner också.
Du sa långt. Hur långt?
Nej, men... Statistiken talar egentligen inte för att du ska ju vara topp 4 lag för att gå hela vägen. Men det har ju faktiskt varit HV 95 vann SM-guld 8. Så att ja, jag tror vi kan gå hur långt som helst. Så att men det blir tufft. Jag säger inte att det är lätt. Men jag tror ändå det här laget, om det bara släppas så finns det så enormt mycket, mycket kompetenta spelare och vinnarskallar. Så att och två riktigt bra målvakter. Så att, sen tycker jag lite att det blir lite karma åt vårt håll att det studsar lite rätt. Jag tycker inte vi har haft den där lilla turen heller man behöver ha. Men det kanske man inte har förtjänat. Men förhoppningsvis förtjänar vi det.
Och en annan grej som du kanske tycker att ni förtjänar, det är kanske mer publik på matcherna. Nu på sistone har det varit väldigt skralt på läktaren.
Nej, men sen samtidigt har vi inte spelat bra hemma heller. Nu har vi ju vunnit 2 hemma här och nu har vi en viktig match här nästa tisdag den 21 mot Timrå. Så att, jag menar, jag har full respekt för folk och hur situationen ser ut i världen med ökade spridningar. Vi måste ha covidpass och grejer, och det är folk som inte är vaccinerade heller. Men någonstans så är jag tacksam för de som kommer och hejar på oss, och det är klart vi vill ha mer folk. Men vi måste också spela bättre, och det tycker jag vi har gjort nu på slutet. Så jag hoppas att folk kommer och stöttar oss.
Malmö FF är kanske på en egen nivå, men hur frustrerande är det att se liksom sponsorer och publik? De kommer ju dit oavsett om det är träningsmatch eller match.
Frustrerade är inte. Jag är glad för dem. De har gjort ett jättejobb och de är ju bäst. Så är det ju bara. Och det finns ett fotbollsintresse i stan som kanske inte är på samma sätt som det är på hockeyn. Det är som jag brukar säga, men tittar vi på Malmös invånare så är det ju 30% är från icke-skidåkande länder, som jag brukar säga. Och de har kanske inte hockeyn som naturligt val. Vi har en ganska... Våran stam, indianstam, som går på hockeyn, det är ungefär samma var i många år. Men vi börjar få lite yngre folk som kommer. Så att, MFF, det är bara hatten av. De gör det jättebra. Sen tycker jag ju hockeyn, SHL, är på en helt annan nivå än vad fotbollsallsvenskan är. Men det är ju min personliga uppfattning.
Hur mycket tittar ni på MFF rent liksom strategiskt?
Nej, men jag tror inte vi... Jag menar, alltså, samarbetspartner så är vi... De har fler, ja, och lite mer. De tar lite mer betalt. Men jag tror vi gör det jättebra där. Jag tycker många av våra samarbetspartner tycker att det är bättre i Malmö. Redox, det är bättre. De gör mer affärer. Jag tycker att vi gör mycket saker som är minst lika bra. Sen sportsligt så har ju de en helt andra förutsättningar och jobbat över tid och gör det jättebra. Men vi har en bra dialog, både Niklas och jag och Daniel pratar ibland och lite sådär. Så att vi tittar väl lite på det. Jag har förmånen att umgås lite med Rosenberg och tittar. Och han blir ju imponerad när han är ner och tittar hur vi tränar och driver vår verksamhet. Och säger wow, liksom. De tror ju inte att vi har de förutsättningarna heller. Så att, sen ska vi... SHL är en bra liga.
Det säger Malmö Redhawks vd och sportchef Patrik Sylvegård i Sydsvenskans Redhawks-podd. Det var allt för det här året. Vi passar på att önska er en riktigt god jul och ett gott nytt år. Ha det gott! Hej!
Gott. Hej.
Hej, hej!
Ansvarig utgivare för Redhawks-podden är Jonas Kanje.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.